Ångestpodden, alla partiledare har varit med där, som lyfter förtjänstfull just elevhälsa runt om i landet. Och att det är för få utbildade personal, det är för dålig tillgänglighet. Det är helt enkelt avgörande för att barn ska ta till sig kunskap, må bra och få godkända betyg. Att man får stöd och hjälp mycket tidigare än idag.
Men avslutningsvis helt kort när det gäller pengarna för den här utredningen som kom om...
Så sant som det är sagt i utfrågningen i TV4.
Hej älsklingar, alltså avsnitt 398 av Ångestpodden.
Yes.
Och som ni hör så har det här hänt.
Ja, helt sanslöst.
Alltså vi sitter där båda två hemma och titta på TV4s utfrågning av partiledarna. Den här kvällen är det Annie Lööf, Ebba Busch, Jimmy Åkesson och Nooshi Dadgostar. Och så säger Annie det här samtidigt som ett helt liksom segment handlar om elevhälsan, barn och unga, psykiska hälsa.
Ja, men alltså, det var det, jag var liksom inte alls med på noterna när hon sa det här, för att jag var redan helt upprymd i att programledarna liksom leder in den här frågan, alltså så här, att bara börja prata om just, alltså det var ju typ som att de läste från vår kampanjsida, för det var allt vi driver som de ställde, bakade in i en fråga om att så här, att varje elev ska ha tillgång till skolkurator med tillgång till upp till varje huvudman, alltså bara det dog jag av.
Jag, för
jag bara, det här är ju den frågan vi har drivit under hela det här liksom
halvåret nu, alltså, och det hade aldrig gått utan er som lyssnar. Att ni har skrivit under namninsamlingen på 3minuter.se. Att ni har delat det här. Att vi tillsammans fortsätter att dela, prata om det, att lyfta det på agendan. Alltså helt plötsligt så står en partiledare i det här
i
fallet
valsputten.
I valsputten och pratar. Sofie,
ja,
nej, det är helt... det största som hänt oss i vårt yrkesliv.
Alltså inte heller så, alltså ganska... Det finns ingenting som konkurrerar med
nej,
det här.
Nej, absolut inte.
Alltså det är på långa vägar det absolut största som har hänt.
Alltså förutom meddelanden att vi är från er och sånt.
Jo, men just så här är ju att bli nominerade i olika grejer och sånt. Alltså det är ingenting om man jämför med det här.
Så vi vill såklart att ni ska fortsätta skriva under på 3minuter.se. Men också, det är val, om ni lyssnar när det här släpps, så är det val om 4 dagar på söndag. Och vi vill bara uppmana dig som är över 18 år, som är svensk medborgare, att gå och rösta. Att använda den möjligheten man får i en demokrati. Tittar vi bara på Europa idag, att liksom Ryssland har invaderat Ukraina. Demokratin är hotad i vårt närområde.
Mm.
Att då inte ta demokratin på allvar och inte gå och rösta, det är väldigt problematiskt.
Mm.
Och vill man sätta sig in finns det många bra valkompasser. Vi har gjort en valspecial. Man kan titta på debatter. De ligger på SVT Play, på TV4 Play.
Mm.
Det finns andra poddar. Sveriges Radio har gjort till exempel jättemånga där alla partiledare är med. Det viktigaste är att man går och röstar, och för mig är det typ så, uppskattar demokratin.
Ja, och liksom vår frihet. Att vi har friheten att få göra det.
Exakt.
Och kan man inte på söndag så kan man ju såklart förtidsrösta. Viktigt, viktigt.
Ska du gå och rösta på söndag?
Det ska jag.
Ja, men jag vill ha den känslan.
Det är också första gången som jag röstar ju, alltså, och är skriven i Stockholm.
Samma.
Så förra valet så var jag ju tvungen att förtidsrösta, för då var jag fortfarande skriven i Blekinge liksom. Så det känns liksom, det känns så högtidligt och vuxet att liksom få gå till liksom min utsatta vallokal, och så kommer man möta politiker där som kommer stå och dela ut liksom. Ja, det kommer vara fint.
Får jag fråga dig, har du bestämt dig vad du ska rösta på?
Nej. Inte helt.
Nej.
Men det lutar, som det ser ut nu så kommer det vara 3 olika partier i alla de 3 valen.
Ja.
Det kommer inte vara samma i någon.
Så är det för mig också.
Ja. Men det känns lite kul och påläst.
Ja, faktiskt. Jag har aldrig varit så här påläst.
Nej, inte
det får man sannoliken säga.
Ja. Men dagens avsnitt.
Ja, jag tänkte säga på tal om politik, men jag tänkte nog egentligen säga på tal om att vara väldigt klok.
Mm. Och påläst.
Det får man säga. Idag har vi med oss en kvinna som för oss har varit men jag vet, role model är typ fel ord, men hon har varit liksom någon som vi har beundrat.
Det är väldigt, väldigt konstigt att det tog oss närmare 400 avsnitt innan vi bjöd in henne till Ångestpodden.
Ja.
Men vi har ju haft kontakt i vändor.
Exakt. Vi har idag med oss Nina Åkerstam Wikner. Yes. Och för oss blev hon ju liksom Nina Åkerstam med boken Meningen med hela skiten.
Mm.
Som handlade om utmattning och stress.
Mm.
Men just nu är Nina aktuell med romanen Tribunalen. Ja. Som jag gapskrattade åt och förfärades av på samma gång.
Mm.
Men som framförallt var, vad ska man säga, briljant.
Ja.
Och för något år sedan så släppte hon även boken Feministfällan.
Mm, och det är ju både, vi kommer vara både i Tribunalen och i Feministfällan skulle jag säga. Vi pratar ju väldigt mycket om de här fällorna som vi kvinnor både hamnar i men typ också sätter oss själva i på ett sätt. Men för Tribunalen är ju liksom en roman, men den är ju väldigt samtida.
Ja.
Och samtiden just nu är ju på många sätt väldigt konstig, ironisk, skrattretande, får man säga så.
Vår samtida feminism idag är ju liksom på något sätt, alltså den utspelar sig på sociala medier och det är där den så är viktig. Fast det är inte så viktigt vad man gör i det verkliga livet.
Nej, men också det har blivit så platt många gånger. Alltså,
exakt.
Ja.
Jag kan känna många gånger att det ibland är det lättaste som finns att vara feminist, för att jag känner att det är mitt DNA.
Mm.
Men jag kan lika snabbt känna mig vilsen.
Mm.
Och att jag liksom kanske inte tillhör den här rörelsen typ.
Mm. Och sen blir det ju också ett litet samtal kring huruvida vi själva gör oss skyldiga till vissa saker ibland.
Absolut.
Mm.
Viktigt, för jag tror att man måste stanna upp och fundera på det ibland.
Mm.
Vi rullar intervjun med den förträfflige Nina Åkerstam Wikner.
Varsågoda!
Hej Nina, varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack.
Superkul att ha dig här. Men för de som inte vet, vem är du?
Jag är författare. Jag är doktor i ekonomi. Skribent, har varit feministisk debattör i drygt 15 år och till vardags är jag reklamare, så att allt det här som jag är liksom känd för, det gör jag på min fritid.
Mm. Får jag fråga hur gammal du är?
38.
Alltså jag fick liksom en bild av att vi var lika gamla. Alltså vi är 29.
Ja.
Och jag var så, det typ du med.
Alltså, det hade ju varit sjukt. Gud, det är ju roligt. Vad tror du det beror på?
Jag vet inte, att jag typ så kände till, eller så första gången jag liksom fick nys om dig var typ så 2013-2014.
Mm.
Och då tror jag att jag relaterade så mycket och tänkte att vi var lika gamla.
Just det, och då var jag 30.
Ja. Mm. Ja. Ja, men fatta. Ja. Men du ska få ångestpodden-frågan. Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Jag tänker på samtiden. Klimatångest, mm. Sociala medieångest och kanske liksom ett överanvändande av ordet ångest också.
Men vi är ju väldigt glada för att ha det här idag. Vi har liksom varit fans av dig egentligen sen vi läste Meningen med hela skiten.
Ja, det är då det jag tänker.
Ja, men den kom ju 2014. Det var precis när jag fyllde 30 då.
Ja, och då hade jag så precis fått panikångest och var så, letade efter böcker som jag just kunde. Det. Och då hittade jag den. Och jag tror, jag vet inte, men det var som att jag bara sa, det här är jag nu, jag kände igen mig all. Alltså,
ja, men jag tror, och det var ju så, jag skrev ju den boken när jag var i 30-årsåldern, men riktad till mig själv 10 år tidigare.
Mm.
Att jag tänkte, det här hade jag behövt läsa när jag liksom tog studenten och började plugga och innan jag började jobba.
Mm.
För att då, det vore, och då kände jag att det finns säkert andra människor som behöver läsa det här nu.
Jo, tack.
men jag har också insett att jag läste faktiskt om den för inte så länge sedan av olika anledningar, och då insåg jag att den är ju riktad till unga människor, men den funkar ju lika bra egentligen när man är i vilken ålder som helst.
Ja.
För att de sakerna som man springer på där, alltså utmaningarna i livet kanske blir annorlunda, de kanske har att göra med olika saker. Det kanske inte är pluggångest man har.
Nej.
När man är 60, då kanske det är åldersångest istället. Mm. Eller noja, men man återkommer ju till de där känslorna av att vad har jag för val och vad har jag gjort och vad är livet på väg. Gud, och så här, det kvarstår ju.
Ja. Men du har ju även skrivit Feministfällan och nu är du även aktuell med en ny bok som heter Tribunalen.
Ja.
Berätta om den.
Tribunalen är min första roman Vilket ju känns kul och läskigt att ha, att ha försökt sig på det. Jag har ju alltid skrivit, alltså min vanligaste form att skriva har alltid varit ganska korta format, krönikor, blogginlägg. Jag började som bloggare och sen blev jag kolumnist, och sen så när Instagram blev större så blev det liksom en viktig plattform, och även Facebook på den tiden, det gick att dela inlägg där utan att man var ett företag. Så skrev jag. Men det blir ju en viss typ av längd, det kanske blir så här. Ja, men några stycken, på journalistspråk blir det ju så här 3000 tecken.
Ja,
så när jag började skriva böcker, både Meningen med hela skiten och Feministfällan är ju egentligen som ganska en krönikesamling. Det är ganska fristående kapitel och det är liksom samlade tankar kan man säga. Mm. Så att med Tribunalen så har jag gett mig på att försöka skriva en längre sammanhållen historia för att kunna berätta om samtiden och ta ut svängarna lite mer också.
Mm.
För jag kände också när jag skrev Feministfällan att jag kunde ju inte spekulera, för när man skriver facklitteratur då vill man ju hålla sig till saken. Då vill inte, jag tycker inte det blir så bra när man är så här, och det skulle, om det här fortsätter då kan det bli så här, utan då vill man mer skriva så här är det nu och det tycker jag är bra eller dåligt eller bla bla bla. Men när man skriver skönlitteratur då får man ju hitta på. Så det gjorde att jag kände att för att liksom verkligen få grepp om samtiden så behövde jag testa att skriva skönlitterärt.
Ja.
Så att för att komma närmare sanningen på något sätt kanske. För då får man ju ta ut svängarna och testa sig. Men om vi driver det här lite längre, om vi ändrar reglerna bara lite grann, vad händer då? Och kan man liksom beskriva? Så det är liksom lite ett sätt att ge sig på samma ämnen som jag alltid har varit intresserad av. Jämställdhet, att försöka vara en vettig människa i en ovettig samtid på något sätt. Som alla mina böcker på olika sätt behandlar. Att försöka hitta sin kompass i en ganska rörig värld. Men då prova att göra det utifrån ett helt annat format.
Mm.
Så det är liksom Tribunalen.
Mm. Ja, för rörig det är den ju. Samtiden
ja. Ja. Det är inte så jävla lätt.
Nej, men jag sa ju det till dig nu här innan att så här, jag tyckte också den var så komisk. Eller liksom, jag skrattade både av igenkänning, skam och också för att jag bara, det här är så jävla sjukt. Alltså att det blev så att man fick se liksom sociala medier framför allt utifrån på något sätt.
Mm.
Och jag har skrattat så mycket.
Mm.
Men du sa ju det nu att så här, ditt skrivande tog sin början när du började blogga 2005.
Mm, precis.
Varför började du blogga och vad skrev du om då?
Då började jag blogga för att jag pluggade reklam, jag gick på Handels då och läste marknadsföring och tyckte det var jätteintressant och det satte igång, så det var första gången jag verkligen kände att jag har alltid gillat att plugga, men då blev jag verkligen så där brinnande intresserad av ett ämne. Och jag bara tänkte så mycket att jag fick inte plats med allt det jag tänkte i de inledningsuppgifter och de tentor och sådär som jag hade. Så att jag behövde liksom ett till format, och mina vänner och så var kanske inte lika intresserade av det här som jag var. Så det passade kanske inte riktigt att sitta liksom över en öl och berätta om alla nya marknadsföringsteorier jag hade lärt mig. Så att då blev det liksom en outlet för de tankarna. Och då märkte jag ganska snart att det där formatet passade mig att skriva blogginlägg. För blogg på den tiden var ju ganska annorlunda från vad blogg är idag. Bilder var liksom inte nödvändigt något man hade. Så jag hade ju liksom, det var texter, det var som en krönikesamling, min blogg kan man säga.
Mm.
Och jag skrev varje dag någonting. Inte för att tjäna pengar, inte, det var inga selfies. Alltså det var långt, en helt annan tid på det sättet.
Mm.
Och också väldigt så här, alla hade bloggar om vad som helst. Det kunde vara en blogg om sitt liv. Det kunde också vara en blogg om något väldigt specifikt intresse man hade.
Mm.
Så min blogg hette Reklamchock. Det var första namnet på den. Och det var en ren reklamblogg i alla fall 5 år innan den började liksom utvecklas till att handla mer om jämställdhet. Och då blev det först jämställdhet i reklambranschen som var min. Liksom, då hade jag börjat jobba och liksom hittat de här problemen i min vardag och i mitt eget liv. Så. Och då började jag beskriva dem, och sen så därifrån så liksom växte ett bredare politiskt intresse fram. Och då flyttade jag bloggen till Resumé. Och det var första gången då jag fick betalt för att skriva på den. Väldigt lite betalt, men ändå. Så det var liksom 6 år senare. Så det liksom kom från ett helt annat håll. Jag känner ibland, apropå den här åldersskillnaden, ibland behöver man förklara sånt. För att många tänker, som är kanske 10 eller 15 år yngre än vad jag är, då har ju blogg blivit något helt annat.
Mm.
Så man kan behöva förklara bakgrunden. För jag kanske inte framstår som en typisk bloggare också. Det kanske inte är självklart. Hur går man från att vara bloggare till att vara politiskt aktiv och liksom, så här, sitta i statliga offentliga utredningar? Så här, idag skulle det vara ett stort hopp. Men så som bloggarna var då, så var det snarare ett sätt att börja skriva. Och försöka hitta. Och då fick jag ju också ganska snabbt skrivuppdrag för tidningar, för att de hittade mina texter.
Ja, men just det. Ja, men precis. För 2005 var ju vi liksom för unga för att...
Ja, ni läste ju inte reklambloggar då. Nej, garanterat. Kanske inte feministiska bloggar heller.
Nej, exakt. Jag vet att alltså, jag började läsa bloggar typ, kan det vara 2008 kanske?
Mm. Och då hade det ju börjat. Liksom,
då var det ju så här, dagens till... outfit.
Exakt, jajamän. Det var
jättestort. Det var ju liksom så, när man gick på högstadiet var ju det the shit.
Den stora inspirationskällan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som... Och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Men när skulle du säga att du kom i kontakt med feminism första gången?
Det måste ju ha varit när jag var tonåring. Genom skolan och genom... min mamma är ju väldigt liksom, klok person som kan mycket om mycket. Så att hon satte ju de första feministiska böckerna i händen på mig. Men jag förstod det inte riktigt då. För att jag tycker att det är... Eller jag i alla fall behövde liksom leva lite mer. Och få lite mer egna erfarenheter för att kunna fatta vad det var alla de här feministiska teoretikerna menade.
Mm. När fick du då det uppvaknandet?
Ja, men den aha-upplevelsen kom när jag började jobba. Och det tror jag är ganska vanligt. I alla fall för de av oss som är lite sega i skallen. Att man liksom, det är först när man själv drabbas av det så där jättetydligt. Alltså att när jag är på mitt första jobb och jag är färdigutbildad civilekonom, jag är supernöjd och jag ska så här gå in och hjälpa till, hjälpa de här företagen med sin marknadsföring, och alla tror att man är receptionist. Eller liksom att man hela tiden märker att man blir pratad över huvudet på i möten. Alltså sådana där små saker som ingen gör med flit och som inte är meningen att jävlas. Men nej, som blir väldigt tydlig, framförallt när man som jag då växte upp på 90-talet, när det var så väldigt etablerat att så här, vi var klara med jämställdhetskampen. Alltså så här, killar och tjejer kommer ha samma möjligheter, vi lever i ett fritt samhälle, alla gör sina val och sen så kör man på, är man duktig så kommer det gå bra. Och det narrativet var ju jättestarkt för mig, så jag trodde ju på det, och jag trodde på det. Det bar mig liksom hela vägen igenom gymnasiet och hela vägen igenom civilekonomutbildningen, som jag vet för vissa är jättekämpig. Alltså Handels där jag gick kan ju verkligen vara ett rövigt ställe. Jag hade turen att hamna i gäng där det inte var så, utan jag tyckte det var jättebra, alltså från ett jämställdhetsperspektiv i mina gäng. Så. Sen så är det klart att jag, alla lärare var män och så, men det var som att jag ändå inte riktigt landade det förrän det verkligen var så där, jag blev tydligt diskriminerad.
Men jag minns att du skrev någon krönika typ om när du skulle föreläsa på Handels. Och någon tror att du typ är elev. Eller?
Ja, men det var ju jättevanligt. Och det här var ju flera år senare. För efter jag gick ut, liksom tog examen när jag var 23. Och sen så började jag jobba och jobbade ganska många år. Och sen kom jag tillbaka och började doktorera. Och då var jag i 30-årsåldern. Och tyckte ju då själv att jag var tydligt äldre än de 18-åringar som gick på första året. Liksom. Och det var ju de jag ofta blev misstagen för att vara.
Jag minns verkligen den krönikan så väl, att vi var så relaterade så mycket, och att liksom det här lilla
Det var väl någon som bad dig hämta vatten typ, eller?
Ja, men sånt där, det har ju hänt 1000 gånger. Och att man blir tagen för... Det sjukaste jag varit med om, det var en gång jag skulle föreläsa på jättescen. Det här måste ha varit på typ... Det var kanske på Globen eller Hovet eller någonting. Oj, det var en sån här stor branschdag med liksom jättemånga människor. Och så var man där på morgonen för att man skulle gå igenom ljud och ljus, och liksom här ska man stå och här är skärmarna. Och alla stod där och var redo. Och sen så kom vdn för en organisation som ordnade den här dagen fram och tittade på mig och en annan kvinna som skulle föreläsa. Alltså det här var inte många år sedan, jag var ju en bra bit över 30. Och hon som jag stod bredvid var ju typ i 45-årsåldern. Och vi stod och gjorde oss redo för att gå upp på scenen. Och, han var så här: ja, är det ni som är akrobaterna som ska uppträda sen? Och vi var så här, nej, alltså vi har kostym på oss. Jag tror inte att jag skulle ha det om jag vore akrobat.
Jo, det skulle vara så en del av showen att ni skulle slänga av er kostymen.
Ja, men han fick ju panik när han insåg vad han hade sagt. För då hans kollega fick ju liksom göra en glidtackling in och rädda upp och var så här, nej, det här är våra keynote speakers. De ska alltså stå här på scenen om 10 minuter. Vi betalar liksom 1 miljard kronor för att de ska vara här. Så att, låt oss släta över. Men sånt där händer ju liksom hela tiden.
Jo.
Och det är ju som sagt aldrig med illvilja, men det blir ju det plockas ju på.
Exakt.
Över åren.
Men jag tänker också, alltså när du började då jobba i reklambranschen, alltså efter din examen, alltså hur såg den ut där och då?
Den var ganska grabbig skulle jag säga. Det har hänt jättemycket i den branschen, i hela mediebranschen skulle jag säga, på de här åren som jag har varit aktiv. Det var fortfarande så att det var lite så där jobbigt att vara en person som pratade jämställdhet. Nu skulle jag säga att det är en ren fördel. Alltså nu är det en konkurrensfördel att ha anställda som är duktiga på mångfald och jämställdhet. Det krävs ju typ för att man ska kunna ta hand om stora reklamkonton, att du kan kommunicera med olika målgrupper på ett bra sätt. Så att nu är det ju en självklarhet och någonting som man snarare liksom bygger på kunskaperna om så här kontinuerligt. Så man kunde se som lite jobbig, men samtidigt var det ju i reklambranschen jag lärde känna de första människorna som lärde mig liksom mycket om politik. För att det är en mycket mer politisk bransch än vad man kan tro. Många som jobbar där vill ju liksom förändra. Man vill använda kommunikation för att förändra världen på olika sätt. Och det kan ju vara åt olika håll. Men de flesta, i alla fall när jag började, hade ju en ganska tydlig liksom vänsterprofil. Och det hade jag inte riktigt stött på innan. Den feminismen som jag hade med mig från tidigare var ju mer liberalt orienterad. Så liksom hela systemtänket och hur man kopplar ihop feminismen med antirasismen och sådana saker, det lärde jag mig av människor jag lärde känna i reklambranschen.
Men 2014 så släppte du som sagt Meningen med hela skiten, och 2018 så släppte du då Feministfällan. Varför skrev du den? För vi läste att du där och då var lite trött på att driva de här jämställdhetsfrågorna.
Ja, alltså jag var inte trött på själva frågorna, men jag var ju trött på hur den feministiska rörelsen hade blivit, framförallt på internet. Och skrev Feministfällan som någon slags upprop för att försöka samla kraft och så här, kan vi inte göra på ett annat sätt? För att de här frågorna är viktigare än någonsin, och de tappar kraft hela tiden för att den feministiska rörelsen och den antirasistiska rörelsen och hbtq-rörelsen, alltså de här rörelserna går ju in i varandra. Och jag är liksom väldigt mån om att alla de ska vara levande och fungerande, att de tappar fokus. Alltså det är bara att titta på hur jämställdhetsfrågan har halkat ner på väljarnas radar om man jämför med 2014 när den var högt uppe för hela befolkningen, och nu är den liksom, jag vet inte ens om den är på topp 10, är den ens på topp 15? Alltså det är liksom ingen pratar om det, och det hade ju hänt redan 2018, det var ju valår. Och jag var så himla förtvivlad över att de här frågorna som jag tycker är så viktiga halkade ner, och att det berodde delvis på att det inte fanns, tycker jag då, en hälsosam rörelse för att driva dem, för att rörelsen hade börjat fastna för mycket redan då, tyckte jag, i interna stridigheter och liksom ordmärkeri och sådana saker som kanske inte är så produktiva. Så då försökte jag liksom sammanfatta mina tankar om det i så här, här är några saker jag tror att vi kan göra för att komma vidare. Men det kändes ju lite som att det föll platt. Det gjorde det kanske inte riktigt, men jag hade liksom hoppats att fler människor skulle bli irriterade, att det skulle bli så här debatt. Men det blev inte riktigt det. Det var som att många höll typ med, men ändå så hände det inte så mycket. Och snarare har det ju faktiskt blivit värre sen dess. Alltså polariseringen har ju inte minskat de här senaste 4 åren, utan de har ju snarare blivit värre. Så det var ju det som fick mig att sätta mig ner och börja på tribunalen då för ett år sedan. Att ja, men okej, det där gick inte riktigt att resonera, men då får jag prova att fabulera istället och dra ut de här linjerna ännu mer. Och bara så här, men om vi fortsätter på den här inslagna vägen med och använder sociala medier på det här sättet, var kommer vi då landa? Och jag tror inte det är på ett bra ställe. Så det blev liksom inspirationen till att skriva tribunalen.
Ja. Men liksom, hur skulle du beskriva samtidsfeminismen idag?
Jag vet knappt om den finns ibland. Alltså det känns som att den har blivit så väldigt det är klart att den finns, men jag kan ibland känna att jag måste leta ganska mycket för att hitta nya konstruktiva feministiska tankar. Och jag märker att jag ofta går tillbaka till att läsa liksom äldre böcker. Alltså jag hittar mer inspiration i liksom sånt som kanske skrevs på 70-80-talet och ibland 1880-talet. Jag läste precis Angela Davis bok som heter Race, Women and Class. Och den kom ut 1980, men den behandlar den feministiska rörelsen i USA, i framförallt då, den svarta feministiska rörelsen från 1860-talet ungefär. Och där tyckte jag hittade supermycket spännande tankar och sa, det här skulle vara intressant att utforska och liksom, det här skulle vi kunna jobba vidare på. Men det var ganska länge sedan jag hörde en sån tanke framföras av en politiker eller en aktivist som är liksom aktiv här och nu. Och det kanske är för att jag letar på fel ställen. Men det känns mycket som att när man säger samtidsfeminism, i mina öron så låter ju det som ett sponsrat inlägg från en influencer. Det är min första association. Ah, mm. Att det är någon som så här gör reklam för träningskläder och säger sig girl power. Det är liksom samtidsfeminism. Mm. Och det är ju inte det. För det, jag vet ju att det händer. Det här, jag vet, nu får jag säga emot mig själv, för att det här brukar jag alltid säga när jag får de här frågorna, att det pågår ju jättemycket feministiska rörelser i liksom på gräsrotsnivå överallt, på företag, i familjer, på ungdomsföreningar och liksom, det händer ju massa saker hela tiden. Och jag har precis suttit i 2 år i en statlig offentlig utredning som har jobbat för jämställda livsinkomster. Så, och det var ju ett jobb såklart som gjordes och som var feministiskt. Men det känns som att då blir det ändå ett stort jaha.
Ja, och jag tänker att alltså, för gemene man eller för unga kvinnor idag är det kanske girl power på en träningströja och inte det som händer i en förening eller i företagens arbete. Alltså för det ser man ju inte.
Nej,
nej men precis. Och det är det som är så tråkigt. Jag hade faktiskt pratat om det här med en kompis för ett tag sedan. Hon är några år yngre än mig. Och hon var så trött på feminismen. Alltså inte på målen med feminismen, nej, utan på rörelsen.
Mm.
Och så började vi prata och hon var så här, men jag måste bara känna att jag måste stänga av mina konton och så här, jag får lägga ner det här ett tag. Och då sa jag så här, men ska du inte prova att göra feminism på något annat sätt? Liksom skit i sociala medierna, men tänk på hur du kan göra istället. Och då var hon helt så här perplex ett tag, bara, men vad är det? Alltså vad är det jag gör om jag stänger av min Instagram och min TikTok och ändå vill göra någonting feministiskt? Vad skulle det ens kunna vara?
Mm.
För att hon har vuxit upp så tydligt i att det är där man samlas om man vill göra någonting feministiskt.
Det är som att handlingen, den feministiska handlingen handlar om att då sprida saker i sociala medier och inte att göra så mycket handlingar i liksom livet. Alltså livet är väl också sociala medier, men det här fysiska verkligheten på något sätt.
Nej, men det är ju precis det som har hänt. Och sen när vi pratar om det är klart att hon vet att hon lika gärna skulle kunna göra någonting på sin arbetsplats eller i sin bekantskapskrets eller i sitt eget liv, alltså eller skriva någonting som inte är för sociala medier. Eller så här, det finns ju 1000 grejer man kan göra. Rösta på ett visst sätt eller engagera sig i en förening eller någonting som inte har med sociala medier att göra. Men man var tvungen att liksom, hon var verkligen tvungen att tänka lite. Ja. Vad skulle det kunna vara?
Ja.
Och det tror jag är ett jätteproblem som inte på något sätt är hennes fel, utan det är ju liksom så det har blivit. Det är inte något som hon har hittat på, utan det är så det har blivit.
För vi hörde dig i Navids podd Hur kan vi? Där du beskriver liksom feminismen som att den idag har blivit väldigt individualistisk.
Ja.
Hur menar du då?
Jag menar att dels att epitetet feminist har blivit väldigt viktigt och väldigt laddat för många. Nu har det där lugnat ner sig lite, men för några år sedan var det mycket så här sociala mediebråk om huruvida folk kallade sig feminister eller inte.
Ja. Man minns, alltså, alla minns Jonas Gardells det här, antingen är du feminist eller idiot, eller det här som liksom spreds. Det blev ju något som folk satte upp på väggen. Liksom.
Ja, precis. Även Ulf Kristersson när han inte ville kalla sig
feminist. Och Bianca Ingrosso blev ju liksom kölhalad. Och jag kommer ihåg det, för det var ju hennes podd som hon hade med Alice Stenlöf.
Just det.
När de pratade om det här. Och då sa Alice så här, men är du feminist typ? Och så sa Bianca, men jag vet inte tillräckligt om vad det betyder för att kunna säga om jag är det eller inte. Och jag tyckte det var ett sånt himla klokt svar. För det är så här, det är ett superrimligt svar. Man säger inte, men det blev ju liksom jätte dramatiskt för henne. Vilket ju är, nu när man tänker tillbaka på det, så himla, himla knäppt.
Mm.
Men det är ju en del av det här individualismen, att kalla sig någonting anses vara det viktigaste. Och jag säger inte att det inte kan vara viktigt, för det är faktiskt så att om rätt person, någon person med makt och inflytande, kallar sig någonting, kan det betyda mycket. Ja. Alltså det vet vi alla som har sett, alltså när en person i maktposition kommer ut som trans till exempel, exakt, så kan det betyda jättemycket för många människor, att så här, nu finns det här.
Mm.
Och det är klart att en politisk rörelse kan vara så också, att när en person säger jag är feminist, så kan det betyda någonting. Men det är ju inte allt som betyder någonting. Så därför så kan det riskera att folk bara säger att de är feminister för att liksom slippa följdfrågor. Och då liksom, kan det nästan så här stoppa upp rörelsen om man fokuserar för mycket på just det där. Att vara feminist snarare än då att göra feministiska handlingar, som kanske är det som egentligen spelar roll. Men också det individualistiska i att det lätt hamnar i att det blir en fråga, vad gör du? Och jag tänker på det, hur ofta när jag ger intervjuer, hur ofta jag får frågor om hur gör du med städningen till exempel hemma? Mm. Och det, jag tycker ju på ett sätt att det är en intressant fråga, för man kan hitta inspiration hos varandra. Men det är ju inte en fråga som handlar om feminism. Det är ju mer en fråga som handlar om vardagspussel egentligen. Ja. Alltså det säger, jag är ju feminist på ett liksom intellektuellt och politiskt plan. Så egentligen vad jag gör, hur jag och min man delar upp vårt städarbete hemma, är ju egentligen inte viktigt. Men det hamnar lätt där.
Ja.
För att det är liksom så vi är vana att tolka varandra. Och det är synd, tror jag, hänger ihop med sociala medier, att vi är vana att följa personer. Man kan ju inte följa feminismen på sociala medier. Man kan följa feminister om man är intresserad.
Det är som att vår generation vill att allt ska vara så bildligt. Alltså vi ska kunna se det i bilder och förklaringar på det sättet. Ja. Alltså,
och det där är Katarina Graffman som är antropolog, skrivit jättespännande saker om hur sociala medier har drillat alla som är uppvuxna med dem i att liksom hantera bilder och framförallt rörligt material mycket bättre än text, vilket gör att läsa någonting kan vara, alltså läsförståelsen går ner medan liksom bildförståelsen går upp.
Och sånt blir jag skiträdd för. Alltså.
Men för jag tänker också direkt på, alltså hela, vi hade Anna Björklund här för några veckor sedan som har gett ut Kvinnomanualen precis, men, och jag tänker liksom när hennes förra podd De La Q kom och de kallade det så enormt konservativa och så här, åh gud, de var liksom farliga för den feministiska rörelsen, pratade man om, för att då så här, nej men jag tvättar hemma, jag städar hemma, sa Anna. Mm. Hon skriver i sin bok, alltså hennes man nog inte vet hur man startar en tvättmaskin. Och hon sa, det var ju det, folk tyckte ju att det var det sjukaste jag någonsin har skrivit.
Mm. Det är intressant.
Det är jätteintressant.
För det är ju inte det att hennes sätt att leva är unikt, det är ju standard.
Och jag måste säga att när jag läste det blev jag ju någon provocerad. Och så, men jag kunde inte riktigt, varför blev jag så jävla provocerad av det här? Jävla, vad ofeminist. Alltså det var det som jag först kände.
Ja, men för att grejen är att om det som hon beskriver inte var norm, utan att det verkligen var en sjuk outlier-situation, då skulle ju inte feminismen behövas.
Nej.
Då var vi redan klara.
Ja.
Utan det är ju för att det hon beskriver är fortfarande väldigt, väldigt vanligt. Sen kanske visst, alltså kanske extremt att man inte vet hur man sätter på en tvättmaskin, och det kanske också, skitsamma om det är sant eller inte, det kan ju också vara en bildmetafor liksom, för hur det känns att vissa personer hanterar vissa saker i ett samhälle. Det är ju liksom det feminismen kämpar emot, att det ska vara så. Så därför så, om det redan vore löst, så skulle vi inte behövas. Så att på ett sätt så är det konstigt att man som feminist kan bli provocerad av att det finns könsroller, för det är så här, ja, that's sort of the fucking point med hela rörelsen.
Ja, precis.
Jag vet.
Nej, men det är så jäkla intressant. Men något annat också, alltså senaste liksom, eller sen egentligen typ 10 år tillbaka, eller i alla fall sen vi började hänga mycket på sociala medier, så har man pratat om systerskapet. Och det, alltså jag, i tribunalen så skriver du, jag vill liksom citera, att de feministiska systrarna såg på varandra som hjältinnor och ofelbara människor att stötta i allt. Att visa systerskap var att i varje givet tillfälle säga att den andra hade rätt. Vad hon än tyckte, tänkte eller gjorde, skulle andra kvinnor stå där vid hennes sida utan att ifrågasätta. Jag tyckte det var väldigt talande, men kan inte du liksom, vad är systerskapet? Och vad, liksom, vad menar du mer med just det här?
Jag tänker att systerskap är som syskon. Skap. Alltså det är en form av syskonskap. Och så, om jag tänker själv på syskonrelationer, både den jag själv har till min egen brorsa, men också hur jag liksom uppfattar fungerande syskonrelationer när folk tycker om dem, så brukar det ju vara att man är så nära att man kan tänja på varandra. Mm. Alltså att det är en poäng med just att man är så här, man kommer från samma grund och därför så kan man tillåta varandra saker som man vanligtvis inte skulle tillåta, och man kan också säga emot. Man kan vara mycket hårdare mot sina syskon just för att man har den här gemensamma basen. Att jag och min brorsa kan ju bråka på sätt som jag inte skulle bråka med mina kompisar, för att den relationen är skörare. Men jag och han har den här grundläggande samförståndet och bandet som gör att vi kan ta ut svängarna mera, och man förlåter mer och man, men också tjafsar mer. Och det tänker jag är så systerskap i bästa fall fungerar, att vi har en grundläggande samförstånd för att vi har samma, vi delar någon typ av upplevelse baserat på till exempel då kön, om man pratar systerskap, som gör att vi kan förstå varandra och därmed tillåta mer, men också vara tuffare mot varandra. Man inte behöver vara så här skrapad med foten och vara så himla, vara rädd om varandra, för att man vet att man tål, för man förstår varandra.
Mm. Ja.
Så det tänker jag är ett riktigt systerskap, handlar ju om en grundtrygghet som gör att man kan hjälpa varandra uppåt. Inte det där som systerskapet ibland tolkas, det tycker jag känns mer som att man har en så här läskig chef eller någonting. Det känns inte som en sund relation, det här att man måste buga till varje pris inför varandra. Jag vet inte, jag vill inte ha såna vänskaper, och jag vill absolut inte att mina barn ska växa upp och känna så för varandra som syskon. Det känns inte som en sund relation.
Nej. Nej, och min känsla inför systerskapet är väl också nu att så här, absolut att man har den här relationen att alla är väldigt hårda mot varandra, men avsaknaden av förståelse och att låta någon testa sina egna tankar, ja, eller precis, liksom gränser, den har ju varit i princip obefintlig, skulle jag säga.
Ja, och det som är intressant är att feminismen historiskt har ju varit väldigt bra på det, tycker jag. Att man har att äldre feminister som har hållit på längre har liksom varit väldigt toleranta mot yngre feminister, för att man vet att man behöver ofta gå igenom lite olika faser i ett politiskt uppvaknande. Till exempel kan det vara så att man inte förstår någonting för man själv drabbas av det, som det var i mitt fall. Att jag hade absolut läst de här vettiga böckerna och liksom fått de här resonemangen till mig av olika kvinnor från andra generationer, men jag begrep dem inte förrän jag själv gick igenom samma sak. Och då var jag så här, aha, nu fattar jag. Och då var det ju tack och lov ingen som sa, jaha, men nu är det för sent, du borde ha fattat det där när du var 12, nu är du 22 och jag tycker du har varit jättejobbig här i 10 år, så du får inte vara med. Utan tvärtom var det ju alla som jag pratade med som hade varit så här, men vad, eller inte bra att du har varit med om det här, men bra att du är intresserad. Så här, nu, kom med här så kan vi lära dig mer. Och så upplevde jag också att även transrörelsen, när jag började intressera mig mycket för den, var väldigt mycket så då. Nu pratar vi 2006, 2005 kanske. Okay. Att det fanns en stor tolerans för att vara nybörjare som cisperson, att inte fatta allting, och man fick väldigt mycket hjälp. Och där igen, så det här är ju diskuterat både i Feministfällan, och jag tror att det är med i tribunalen också, att på ett sätt kan det ju vara så här, ja, men det är väl för jävla störigt då att alla ska behöva hjälpa andra att fatta hela tiden. Alltså det är klart att det kan vara tröttsamt, men tyvärr är det svårt att se hur man kan göra det på något annat sätt än att de som kan mer hjälper de som kan mindre. För det här, skaffa dig en analys. Det är så här, men hur ska jag skaffa mig den om du inte berättar för mig vad jag ska läsa, eller hur jag ska förstå det här. Hur ska det gå till? Var skaffar man sig den här analysen? Man kan inte gå och köpa den på ICA Maxi. Det kräver ju rätt mycket jobb, och det kräver rätt mycket handledning.
Exakt.
Att så att säga skaffa sig en analys.
Men jag tänker mycket, alltså just jag tänkte på det också när jag läste boken kring, alltså, systerskapet, och jag minns så en händelse när jag reagerade kring det. Jag vet att Hanna Widell och Amanda Schulman släppte ett kosttillskott som hette Hers. Som riktade sig till kvinnor, så fick de enormt mycket kritik, för det stod, jag tror det bland annat stod att det kunde minska stress eller vad det var, och så här, det kan ju såklart inte ett kosttillskott göra.
Ja, det var väl bara generellt att så här, kvinnor behöver det här pillet.
Ja, men exakt.
För att optimera sig.
Ja. Väldigt samtida. Men, och då när de fick kritik så pratade de att så här, men hur kan inte systerskapet stötta det här? Och jag minns att det var nog första gången jag själv reagerade att så här, men vänta nu, vad då är det systerskapet att inte få kritisera det här sinnessjuka kosttillskottet? Alltså, och för mig var det så, och jag tänkte på det nu när jag läste tribunalen just, på den händelsen, och att det någonstans fastnade i mig att så här, vad fan är systerskap, och vad behöver jag göra i systerskapets namn, och vad får jag framförallt kanske inte göra?
Ja, men precis, och det finns ju en ganska stor del i tribunalen. Jag inser att jag inte ens berättat vad boken handlar om. Det kanske jag borde göra lite kort bara för att man ska förstå vad vi pratar om. Tribunalen är ju en samtidsversion av Kafkas processen, där en huvudperson som heter Josefin K. vaknar upp en morgon och har blivit häktad, och hon vet inte vad hon anklagas för, men hon får ganska snart veta att hon står anklagad för grovt problematiskt beteende mot den feministiska rörelsen, och är då utsatt för en rättegång som leds av några influencers, och där alla hennes följare genom åren får liksom berätta allt hon har gjort fel i sitt liv, eller på sociala medier snarare då. Och hon får försvara sig eller inte försvara sig och försöka liksom hantera den här situationen. Och en av de första punkterna de tar upp är just det här att hon har varit problematisk mot jag kommer inte ens ihåg exakt vad de kallar det. Kvinnors affärsverksamhet eller feministisk affärsverksamhet.
Ja, just det. Mm.
Just att hon har fått då bitvis kritik för att hon inte har backat då kvinnors företagande. Ja. Och till exempel så har hon inte delat tips hon har fått om nya appar som har startats och sådär. Och då tycker då vissa av följarna att det här är väldigt osysterligt och osolidariskt med andra kvinnor, för kvinnor måste ju också få tjäna pengar och sådär. Och det är så, jag tycker det där är så himla spännande, för att på ett sätt så halva resonemanget är ju helt rätt. Att ja, kvinnors företagande har alltid nedvärderats och liksom inte fått samma investeringar. Mm. Marknader har missats. Kvinnor som har jättegoda case har liksom inte fått finansiering. Mm. Medan snubbar som har mycket lalligare liksom idéer har fått det. Och liksom, det har varit jättesvårt att nå igenom för många kvinnor. Och det har ju, så har det ju varit alltid. Ja. Det här är inte något nytt fenomen. Utan det kanske tar sig lite nya uttryck då. Men det är samma principer. Att allt det kvinnor gör anses vara mindre viktigt, mindre seriöst, mindre intressant, liksom mindre potential.
Mm.
Så den delen är ju helt rätt.
Ja.
Och också att det är en viktig del i att ändra på det. Att kvinnor som kan till exempel kvinnor inom affärsvärlden har stöttat varandra för att hjälpa till och dra. Liksom. Att väldigt många av de högst uppsatta kvinnorna i näringslivet är ju mentorer åt supermånga. Så alltså, de drar ju sånt lass. Jag fattar inte hur fasen de hinner och pallar. Förutom att ha så här superkarriärer som styrelseledamöter och vd, så tar de dessutom hand om så här 15 liksom yngre personer som de ser skulle kunna gå i deras fotspår. Också är de chef åt massa människor.
Mm.
Och liksom verkligen så här crafta fram liksom de här karriärerna på, och hjälper till med det. Det är ju liksom superbra och helt klart feministiska handlingar.
Ja, exakt.
Men därifrån till att vara tvungen att köpa ett kosttillskott för att det är en kvinna som har startat företaget, eller vara tvungen att gilla alla kvinnors affärsidéer hela tiden.
Exakt. Mm.
Det är det hoppet som inte funkar.
Mm.
Men det är det här som gör det så rörigt, tror jag. Att nästan alla de här feministiska haverierna, eller vad man ska kalla det, fällorna, oavsett om jag skriver i Feministfällan eller Tribunalen, är ju liksom 50% rätt och 50% knas. Mm. Och då blir det liksom mega knas när man lägger alla dem på hög.
Ja, exakt. Jag får betala om något annat då som kanske är så 50-50 knas. Alltså just med den här då, alltså samtidens feminism och sociala medier och allt, så är det ju många kvinnor som, ja, men gör feministiska handlingar och då kanske blir liksom ihopkopplade med den feministiska rörelsen. Och så samtidigt lever man då i en tid där man liksom vill få bekräftelse och kanske posta sexiga bilder på sig själv, och då ska man på något sätt äga det här liksom behovet av att vilja få bekräftelse för en sexig bild genom att applicera det också i den feministiska rörelsen genom så, ja, men jag äger min sexualitet, jag äger min kropp, jag gör det här för mig själv och för att jag liksom, ja, men jag helt plötsligt blir liksom en ganska porrig bild, en feministisk bild, säger jag nu med citationstecken, eller hur ser du på det liksom?
Ja, men det är ju precis så, tror jag. Jag tror att jag delar din analys att det är så det går till. Mm. Och framförallt går det väl till så att det är ett av de absolut enklaste sätten att få upp sitt innehåll i flödet.
Ja.
Alltså det finns ju en anledning till att politiker postar selfies när de gör liksom ganska långa politiska inlägg. Det är ju för att hudpixlar premieras av algoritmer. Mm. Det är lättare att få spridning för bilder som är mycket hud. Och det kan man ju välja då att ta en tight selfie, men man kan ju också välja att lägga upp hela sin kropp. Man vet att det kommer få mer spridning.
Mm.
Och ju fler som lever på, delvis i alla fall, på att få spridning på sina grejer i sociala medier, desto viktigare blir det där. Och jag skulle säga nu, när jag har försökt marknadsföra min bok, jag som inte har en tradition av att posta bilder på mig själv i någon jättestor utsträckning, det går ju inte. Alltså man kommer inte upp. För några år sedan så gick det bra. Alltså jag kunde åtminstone nå mina egna följare. Kanske inte fick någon viral effekt, men jag kunde åtminstone nå de som vill följa mig genom att posta whatever och skriva en text som passade till det.
Mm.
Jag behövde inte tänka så mycket på bildsättningen. Men nu går det inte. Jag kommer ingen vart utan selfie.
Men vad tror du att
och det är klart att det påverkar också.
Ja.
Men och för att lösa den där kognitiva dissonansen som uppstår då, istället för att många kanske inte ens vet att det är så att hudpixlarna gör att man blir upppuffad i algoritmerna. Man kanske just tror att ja, men mina följare vill ha det här. Mm. Det är därför det åker upp i algoritmerna. Mm. Och lite är det ju så också, för det blir ju liksom som en slags moment 22, eller vad man ska säga, att det likas för att det syns och det syns för att det likas, och så håller det på sådär.
Mm. Exakt. Men vad tror du att det gör för liksom feminismen som rörelse, att man försöker liksom förklä en, alltså en bekräftelsetörstande generation och få in det också i feminismen på något sätt, när det egentligen bara handlar om att man vill bli likad på sociala medier.
Nej, men det där är så svårt tycker jag, för att på ett sätt så gör det ju kanske ingenting, för att man kan ju göra flera saker samtidigt, och man kan både driva en liksom väldigt konkret facklig kamp till exempel, och lägga upp bilder på sig själv i bikini. Det finns ju egentligen en motsättning i det.
Nej.
Men det som kan, det kan ju också bli så att det blir en motsättning i det, för att det ena ger just snabba kickar och endorfinbelöningar i hjärnan, och dessutom ekonomisk kickback, medan det andra inte gör det.
Mm.
Så frågan är, vad kommer din tid till slut mest att läggas på?
Mm.
Där, och det ser vi ju att det är att väldigt många människor som börjar åt det där hållet, det går ju mer och mer och mer åt det där hållet. Och framförallt då om man har löst den kognitiva dissonansen, för alla vet ju intuitivt, tror jag, man känner att ja, men, sexiga nakenbilder inte har jättemycket att göra med ökad jämställdhet, nödvändigtvis, men att man liksom ändå får ihop det där på något sätt, att det handlar om att äga sin kropp och äga sin sexualitet. Och framförallt i den kroppspositiva rörelsen så finns det ju en hel del resonemang om att det liksom faktiskt är väldigt viktigt för att minska risken för övergrepp och så, att man liksom genom att känna sig bättre, genom att bygga sitt eget självförtroende, så kan man också sätta bättre gränser mot andra människor och därmed minska risken för sexuella övergrepp eller liksom så. Och det är ju inte, det är ju inte heller fel. Men ja, jag själv skulle ju inte vilja gå den vägen. Och då tänker jag att det är nog många som inte heller vill det, men som nu då därför inte syns, för att våra bilder kommer aldrig komma upp i flödet. Precis, det är också det blir en känsla av att alla tycker att det där är så man vill göra.
Ja.
För att de som inte vill det syns inte. Nej. För de bara tjup, rakt ner i källaren på Instagram.
Liksom. Och man tänker att så, ja men det är kanske feminist. Alltså så, ja gud. För det i alla fall för några år sedan. Jag tycker inte mig ser det lika mycket längre. Kanske för att man själv blir äldre och sådär, men att för några år sedan så var det liksom det, alltså det största feministiska state, alltså som ett jäkla statement att lägga ut liksom dig själv i stringbikini och att så här, det här är min kropp, jag äger den. Alltså så kan man ju verkligen känna, och det är ju inget fel att vilja känna sig sexy, det är ju jättehärligt.
Ja, precis.
Men jag tänker ändå så här att,
men kan man inte bara få stanna vid det då, bara så, nu vill jag ha bekräftelse och känna mig lite sexig. Alltså det behöver inte vara fel heller, men det är som att det har blivit liksom för platt. Det ska vara liksom budskap i allt.
Mm. Ja, det är så svårt.
Ja.
Men det känns också som att så dagens feminism, alltså har väldigt många olika röster, och det kan gå ganska snabbt för någon i sociala medier att ses på som någon slags feministisk symbol, samtidigt som cancelkulturen är enormt stark och kan sänka någon på så 2 sekunder, så är man helt ute. Men hur skulle du beskriva cancelkulturen?
Ja, den finns ju, absolut. Sen så kanske den inte finns. Ibland så när jag hör folk liksom försvara den eller säga att den inte är så allvarlig, så brukar det ju liksom komma argument att säga, ja men det finns ingen, det är väldigt sällan, framförallt i Sverige med våra trygga lagstiftningar och sådär, som folk faktiskt på riktigt får liksom sparken eller faktiskt får sina liv förstörda. Man ska inte förväxla kritik på sociala medier med att man liksom förstör en människas liv. Och så är det ju också. Vissa människor drar ju den där cancelflaggan väldigt, väldigt snabbt. Alltså, så fort de får kritik så är det, apropå det där med att det här är osysterskapligt, att inte vilja köpa ett kosttillskott, så finns det ju vissa som är så här, så fort någon inte håller med dem är det så här, jag blir cancelad, det är fruktansvärt.
Ja.
Hur gud vad hemskt.
Du blir lite kritiserad.
Precis, så det finns ju såklart en skala i det där också.
Mm.
Men jag tycker samtidigt att det går inte att strunta i faktumet att de flesta människor som blir osäkra tystnar. Och det märker jag, tycker jag inte är ett lika stort problem på sociala medier som jag tycker att det är i verkligheten. Om jag ser till exempel på min egen arbetsplats eller bara, jag träffar ju många människor i många olika sammanhang eftersom jag har varit runt och föreläst och undervisat ganska mycket, och jag märker hur många människor som drar sig för att diskutera frågor som rör mångfald, jämställdhet och olika frågor som är då, som de själva känner då, känsligt territorium.
Exakt.
Och så backar och tystnar man, för inte för att man inte har uppfattningar och inte för att man inte egentligen, tror jag, skulle kunna vara jättestort, göra stora bidrag till de här rörelserna, men för att man är så himla rädd att säga fel, och inte för att man då tror att man ska bli typ lynchad eller få sparken, utan för att man vill inte såra folk. Och det gör, vi har haft jättemycket diskussioner om det här på mitt jobb, för vi jobbar väldigt aktivt med både mångfald och jämställdhet, både liksom i vår egen organisation men också i den reklamen vi gör, att vi måste hela tiden bli bättre. Och det gör att vi ofta har föreläsningar, och då noterade vi efter ett tag att på de här föreläsningarna, vilka är det som räcker upp handen? Det är klart att fråga frågor och driva diskussioner, det är tjejerna, och det är framförallt de rasifierade tjejerna, för att de kan. Och då blir det så här, men det är ju helt fel, för de som egentligen behöver ställa frågorna är ju de vita männen, för det är de som inte kan.
Exakt.
Men då, och då så pratar vi såklart med varandra, för vi har ju liksom så här bra dialog om det här, så här, men vad är det, varför frågar inte du? Jag vet ju att du är nyfiken. Och då är jag svaret alltid att det är inte att jag inte är intresserad, det är att jag är rädd för att säga något så dumt att folk blir liksom sura. Så nu har vi börjat tvunga att börja inför varje sån föreläsning att påminna om att så här, det här är, apropå trygga rum, att så här, det är okej att ställa en fråga som man inte vet svaret på. Alla som är föreläsare här vet om att så här, vi är här för att lära oss.
Det
är
liksom,
så länge man menar sin fråga genuint så kommer liksom ingen bli sur. Och det är okej att säga fel ord, då kan vi prata om vad är rätt ord och liksom varför det är. Och så. Men det, man behöver liksom göra så himla mycket förankringsarbete för att kunna driva de här frågorna framåt. Och det är ju delvis på grund av cancelkulturen.
Ja, 100%.
Även om det är en känsla eller om det är ett faktiskt risk. Och det tycker jag är jättesynd.
Men i tribunalen så funderar huvudkaraktären kring något som du benämner som swish-aktivism.
Ja.
Vad är det och varför är det problematiskt?
Swish-aktivism är ju precis vad det låter som. Alltså människor som gör saker på internet framför allt och ber om swish-bidrag för att finansiera det. Och det är till skillnad då från ett klassisk då, aktivism ofta finansieras av en förening där man liksom har man har stadgar och man har liksom konton där det betalas in medlemsavgifter och sådär, så finansierar man sina plakat och annat som man behöver göra tillsammans, eller då politiska partier där man betalar en medlemsavgift. Ja, jag hoppas att alla vet hur en typ idrottsförening funkar. Det finns ju sådana politiska föreningar också. Och motsatsen till det är ju då att det är en person eller ett litet gäng som ofta har bestämt för en väldigt specifik sakfråga, och sen så samlar man in pengar till det via Swish. Och det finns ju, problemet med det är ju att det finns absolut ingen kontroll i det. Det finns ingenting som säger, det finns inga stadgar, det finns ingenting som säger att de pengar som swishas går till det här överhuvudtaget. Och det blir ju, ja, men det blir bara, ofta har de här människorna ingen heller aning om vad de håller på med. Typ så. Så att man lägger liksom pengar som egentligen skulle kunna gå till någonting. Man skulle kunna adressera samma fråga. Om man till exempel vill göra någonting åt mäns våld mot kvinnor eller mot barnpornografi eller vad det nu är man är engagerad i, så finns det nästan alltid väldigt väletablerade forum där man kan skänka den här 100-lappen till, där de gör mycket, mycket större nytta. Och den här swish-aktivismen snor ju liksom pengar från den portmonnän helt enkelt. Och det är det som är synd.
Jag brukar uppfatta det också som att när något sånt här drar igång, att så här, swisha, och så ska man swisha då till någon privat, då det är alltid, det känns som att det är så himla så här, man kom på det i förmiddag så nu drog man ihop det här på eftermiddagen. Alltså det är så här, det är knappt genomtänkt, det är inte genomarbetat, alltså det är ingenting, utan det har gått väldigt väldigt fort och nu gör vi något nu, vilket ju inte, alltså inte att brinnet inte är jätteviktigt, men så här, det kan ju nästan ibland uppfattas som oseriöst. Och jag, det gör det ju ändå så himla träffande också när i boken när liksom du beskriver så här, den här självgodheten hos de här initiativtagarna. Fan vad jag, alltså vad man ser det på sociala medier. Och så är det så här, nej, men det här handlar inte om mig. Bara, fast gör det typ inte det än.
Ja. Men verkligen, det finns ju vissa människor som alltid lyckas liksom sitta i morgonsoffan med en ny nytt initiativ,
ja,
liksom varenda jävla månad. Och man är så här, men då är det ju svårt att tro att det handlar om saken.
Mm.
Och det vet ju alla också som jobbar med, oavsett vilka samhällsfrågor det är, de är ofta ganska jäkla komplexa och det tar tid att hitta, precis, rätt sätt att hjälpa. Mm. Alltså det finns en anledning till att så här, Stockholms stadsmission har funnits i liksom evigheter, och de jobbar på sitt sätt och de har så här jobbar vi med insamling av kläder, alltså så här jobbar vi med våra härbergen, så här jobbar vi med olika typer av outreach-program. Mm. Det är liksom inte bara att så här, gå och dumpa en kasse kläder hemma hos en människa. Det kanske inte alls är det som behövs.
Exakt.
Och det är ju, det var ju anledningen till att Röda Korset som organisationer bildades på mitten på 1900-talet. Det var ju för att den här typen av mer filantropisk hjälp som uppstod innan jätteofta liksom inte funkade eller skälpte, mm, eller pengarna försvann. Det finns ju olika sätt som det kan gå snett på. Mm. Men det finns en anledning till att vi har 90-konton och liksom fungerande organisationer för det här. Det är inte bara slump.
Nej. Exakt.
Men finns det då rätt och fel typ av feminism, eller hur gör man, hur ska man göra för att liksom driva den feministiska rörelsen framåt?
Jag tycker verkligen att det, finns rätt och fel. Jag tycker rätt är det som gör att jämställdheten blir bättre, och fel är allt som inte gör att jämställdheten blir bättre. Mm. Så kan man tänka på det när man funderar på om man ska göra någonting. Kommer det här göra mer jämställdhet i Sverige, i världen, i mitt liv, eller vilket forum man tänker sig, eller kommer det inte göra så stor skillnad?
Mm.
Och gör inte så stor skillnad så kan man skita.
Jo, men för vi funderar med mycket på de här frågorna. Alltså inte just kanske kopplat till jämställdhet. Jo, alltså det, allt genomsyras väl av det. Men just i frågorna som rör psykisk ohälsa, hälsa, och ser jag oss ändå som opinionsbildare. Men Ångestpodden är ju samtidigt en kommersiell kanal. Vi är beroende av sponsorer, eller vad man ska säga. Alltså, tycker du att man blir mindre trovärdig i liksom sina frågor på grund av det? Eller kan man opinionsbilda och samtidigt vara kommersiell?
Ja, men det är klart man kan. Alltså det har ju medier alltid gjort.
Ja.
Alltså tidningar har ju alltid haft annonsörer.
Exakt.
Och tv och radio och liksom, mm, så. Så det handlar ju igen om de här principerna som en förening har, som en journalistisk produkt har, att man bestämmer hur man ska förhålla sig till sina sponsorer och är tydlig med det mot de som lyssnar.
Mm.
Det är klart att det inte är några problem. Nej, för det, som det är nu så går det ju liksom inte att finansiera det direkt. Alltså ni skulle inte få era lyssnare vill inte betala det. Nej, faktiskt kostar,
precis,
att få den här produkten i handen, utan man vill dela, ja, men precis som tidningsprenumerationen. Ja, man betalar en del själv och annonsörerna betalar en del.
Ja.
Och så är det liksom, så löser man det.
Mm,
så i sig är det inga problem. Men som sagt, Nej. Det skulle ju bli problem, eller det blir problem, det kan man ju se även i traditionell media. Jag har jättesvårt för så här native content i tidningsappar till exempel, eller i tidningar. Jag tycker det är så här jätte dumt att man håller på så, för man urholkar, då börjar man ju sudda ut de där gränserna.
Precis.
Och då blir det direkt väldigt, väldigt oklart varför man ska tro på den här journalistiska produkten när den är liksom infiltrerad av sånt som nästan ser ut som journalistik men som egentligen är reklam.
Ja.
Den typen av grej har jag väldigt svårt för. Och samma sak då med, men där tycker jag nästan att influencervärlden är bättre, för det är som att den världen har ändå blivit alltså upplärd i att hålla ordning på reklam och reklam.
Ja, precis, den har ändå blivit så pass tydlig och man måste säga.
Ja, den har blivit så pass granskad nu så att det ändå måste vara tydligt, annars så fälls man liksom.
Men sen så är ju frågan, alltså i vissa sammanhang så, och vissa personer, det känns ju som att hela det är reklam i sig självt.
För
sen så startar ju de egna bolag och liksom det. Så där blir det nästan, men just den biten känner inte jag är så himla svår att fatta, tror jag, inte ens för någon som är ganska ung. Alltså jag måste snacka med min son, han är 6.
Mm. Ja.
Han kan ha svårt att förstå liksom att Swedish Family, som är hans favoritkonto på YouTube, att de är liksom sponsrade av olika saker. Då måste man prata med honom om vad det betyder. Alltså, nej, men om vi åker till Liseberg kommer inte vi vara där helt själva. De kommer inte öppna speciellt för oss. Liksom. Och de säger ju det i sitt konto. De är ju jätteduktiga på att så här, vi har fått möjligheten att bla bla bla. Och så här, men det hjälper ju inte en 6-åring. Men jag skulle tro att när han är 10 kommer han reda ut det där ganska bra på egen hand.
Ja.
Så det, man behöver inte vara, just det där känner jag mig inte så himla orolig för. Den där gränsdragningen. Så.
Nej. Men, och där är det så himla intressant också, om man då tittar på hela influencervärlden och poddvärlden, alltså så här, medievärlden som är väldigt kommersiell, alltså hur skillnaderna är på män och kvinnor.
Mm.
Alltså om är det någonting, alltså är det någon samarbetspartner till oss där det har varit någonting, det får vi ju höra ordentligt. Men så har jag tittat när till exempel Alex och Sigge har varit sponsrade av spelbolag, som vi har sagt tydligt, vi skulle aldrig någonsin jobba med spelbolag. Alltså de får inte ens en kommentar om det.
Nej.
Om man är så, men gud. Och så någon annan, jag kommer inte ihåg, men någon manlig podd, så hade de också spelbolag. Kollade jag deras, nej, de får inte heller någon. Och då är det ändå så himla, himla, himla tydligt. Alltså skulle vi ha ett spelbolag, det skulle jag ju såklart aldrig, för att där ringer min, där går min kompass liksom. Då hade min kompass gått åt helvete så att säga, innan jag hade tackat ja till något sånt. Men skillnaderna är så enormt intressanta. Och på tal om liksom jämställdhet.
Ja, men så är det ju.
Ja.
Alltså att kvinnor alltid hålls till liksom lite andra standarder, och sen kan de ändras lite över tiden exakt vilka de är.
Mm.
Men generellt så, ja, det finns det ju så oerhört många psykologiska studier som visar, och det gäller ju både kvinnor och män, tenderar ju att hålla kvinnor liksom till andra standarder än män, och generellt och högre standarder.
Exakt.
Kvinnor ska vara mer moraliska och liksom, det känns ju, ja, men det är ju precis som på 1800-talet.
Ja.
Så här, man förväntar sig mer av kvinnor.
Mm.
Ja, det gör ju även jag själv som kvinna.
Det är
också.
Det. Jag ibland kommer jag på mig själv.
Ja. Mm. Och det är så jävla obehagligt när man gör det. Jag bara så här, gud vad jag mycket mer är så här kritisk till andra kvinnor än vad jag är till män. Alltså det är så, ja det.
Ja, men så här, då går jag in där och kollar om någon har kommenterat. Varför kommenterar inte jag? Gud vad sunkigt att ni har spelreklam. Kan jag väl bara skriva då?
Precis.
Men så gör jag inte det.
Nej.
Nej.
Okej, vi har kommit till sista frågan. Det finns så mycket att diskutera här, men vad inspirerar dig?
Världen. Alltså väldigt, väldigt tydligt skulle jag säga. Jag har svårt att liksom gå igenom en dag utan att komma på massa saker jag vill göra.
Mm.
För att jag tycker att världen är en väldigt inspirerande plats. Ibland för att den är så himla dum i huvudet och konstig, och ibland för att, oftast därför.
Mm.
Eftersom jag ofta hittar mitt bränsle i saker och ting jag tycker är fel.
Mm.
Men ja, alltså nu när jag skrev tribunalen så var det ju, vi pratade om det lite innan också, men den är ju väldigt närliggande verkligheten på ett sätt. Det är ju en absurd situation och story som inte har hänt på riktigt såklart, men allt bränsle från den, alla karaktärer är ju liksom baserade på riktiga människor, alla kommentarer är tagna från riktiga kommentarsfält på internet, alla säger är ju riktiga lines från internet som saker folk har sagt. Sen har jag konstruerat ihop det till en berättelse såklart, men det finns ju oändligt mycket konst och politik och sådär att skapa av bara samtiden. Jag tycker att den är, jag har så många böcker jag skulle kunna skriva. Alltså bara, det ligger bara högar av inspiration bara från att försöka existera i världen, tycker jag.
Den är ganska tragikomisk, den här den samtiden.
Ja. Men var hittar man tribunalen? Var kan man köpa den?
Man kan köpa den i alla bokaffärer.
Och
gör det,
på
för den säljer superdåligt. Mitt förlag är jättestressade. Och det tror jag är en i algoritmernas fel. Eller hoppas jag, för att jag tror att de som har läst den säger att de tycker väldigt mycket om den.
Ja.
Men det är jättesvårt att nå ut, har vi märkt. Apropå, liksom, för när jag släppte Feministfällan då kunde det, ja, men verkligen, det kunde räcka att jag så här postade på mina kanaler med så här 11 000 följare. Alltså, nu har jag släppt en ny bok, så sålde den i så här ganska många tusen ex för att folk som följer den ville läsa.
Exakt.
Och nu så märker jag att även folk som jag typ jobbar med, eller som jag träffar ganska mycket, så här, har din bok kommit än? Eller man bara, ja, jag har så här gjort 50 000 poster om det. Och de bara, nej, men de har inte dykt upp i mina flöden.
Nej.
Så att det där är liksom, det där får man faktiskt tänka på. Alltså om man har personer, nu menar jag inte bara att vara så här ruthless i min egen self-promotion, men om man har människor som man gillar och som man vill liksom ha koll på vad de gör, så måste man följa mycket mer aktivt. Man kan inte räkna med att man får reda på det i sina vanliga algoritmer. Liksom,
man måste
så här kolla upp.
Exakt.
Liksom. Mm. Har det kommit nytt avsnitt av den här podden? Har det kommit ny film från den här filmskaparen jag gillar? Mm. Det är inte säkert att det liksom servas.
Nej, det är så sant. Det märker man verkligen.
Ja, det gör ju vi med.
Herregud. Gud, ja.
Alltså, ni märker att ni är svårare att nå ut med nya avsnitt.
Då måste det, men så du säger, selfie på dig och mig typ.
Ja, precis. Då, det går ju bäst. Ja.
Men bara nu när vi var i Almedalen, då var vi så här, fan vilken fet bild när vi är på seminariet.
Mm.
Va? Alltså det var så 90 likes. Då har vi så fan, kan man nästan 20 000 följare.
Ja.
Alltså, Ja. De, för ingen ser ju dem.
Nej. Alltså, nej, och vi har ju rätt mycket kläder
det är bara
på oss på
bilden också. Det är bara att köra.
Vi får börja föreläsa i, får börja föreläsa i string. Tack så jättemycket för att du ville läsa ångestvården.
Tack.
Jag måste säga att jag vill uppmana alla att läsa Tribunalen. För ja, ni kommer... Alltså oavsett om ni har jobbat med sociala medier någon gång i ert liv eller aldrig har gjort det och bara uppdaterat Instagram en gång i halvåret, så kommer ni relatera något så kopiöst till den här boken.
Ja, det blir liksom en samtidsiron, typ som en komedi.
Ja.
Och det kan jag känna ibland, att samtiden är en komedi.
Exakt, och Tribunalen finns överallt. Bokus, Adlibris, Akademibokhandeln.
Ja, givetvis. Tack så jättemycket Nina för att du ville gästa Ångestpodden.
Tack.
Och sen bara återigen en uppmaning till att gå och rösta på söndag. Det är jätteviktigt, glöm inte det. Har ni inte redan skrivit under vår namninsamling på 3minuter.se för att införa ett maxtak på hur många elever en skolkurator får ansvara över, så tycker vi att ni ska göra det. Nu, det här är liksom uppe nu på riktigt i riksdagen.
Man får faktiskt säga det. Och jag tycker också att så här, skicka den till 5 kompisar, släktingar, vänner, alltså kompisar, vänner, man bara, det är samma sak. Nej, men gör det så att den får ännu mer spridning, den här namninsamlingen. Jag tycker vi borde ha minst dubbelt så många namn.
Det tycker jag med. Alltså, det är ju väldigt många som har sett filmen, så det är extremt många som inte har skrivit under.
Exakt.
Det tycker jag är lite sjukt.
Gör det nu.
Ha det bra, så hörs vi som vanligt nästa vecka. Nu blir det alltså inget politikeravsnitt på söndag.
Konstigt.
Ja.
Men vi har ett valresultat, eller vad tror vi?
Ja, ett resultat, men inte någonting som är klart, tror jag. Vi kommer inte veta vem som är statsminister på måndag.
Nej, så kan det
nog vara. Det är jag ganska övertygad om.
Okej, men vi hörs i alla fall nästa torsdag. Det kan vi vara helt säkra på.
Ja.
Okej, hej då!
Podplay.